Ja, Jesus, vi ber om din smörjelse. Tack att det är du som ska tala, Herre. Hjälp oss att kunna höra dig. Hjälp mig, Herre, som ska tala, och hjälp oss alla som ska lyssna, Herre. Att du får tala till oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag började att dela något här igår eftermiddag, och jag ska fortsätta på samma linje. Jag kan ju som en parentes säga att det här var inte det jag planerade när jag tänkte på de här mötena. Och det har jag gjort ganska länge faktiskt. Det är inte alltid så, men just när jag skulle till Bollnäs, då var det precis som att det höll på att arbeta någon månad innan faktiskt. Och jag tyckte, nu vet jag, nu är jag på spåret, och så kommer jag hit. Nej. Så vaknade jag igår morse och så talade Gud om någonting som jag då fick dela igår eftermiddag. Och jag fortsätter där jag slutade. Jag kommer nog, tror jag, att repetera något av det jag sa också. Jag ser att det är många här idag som inte var med här igår. Och för att det ska bli begripligt det jag fortsätter med här, så kanske jag måste repetera någonting. Jag vill bara här i början säga, jag har inte nämnt så mycket om det, men det är så att jag har skrivit en bok. Och att den här boken skulle skrivas, det var nödvändigt av flera anledningar. Sen att det blev jag som fick uppgiften att göra det, det var faktiskt en gudomlig kallelse att få skriva det här. Och jag är väldigt övertygad om att det här är ett budskap. Jag säger som Roger Larsson sa om boken, att en profetisk hälsning rakt in i denna tid. Ja, hur kan man säga så om sin egen bok? Ja, faktum är att jag citerar honom, men faktum är att jag upplever inte som att det är min bok. Ibland när jag läser den här, det var bra det här, vem har skrivit det här? Så att jag har en viss distans till det på det sättet, att jag vet att ja, det är ett angeläget budskap. Flera som har läst den säger den är en ögonöppnare. Väldigt många säger den här borde alla läsa, speciellt kristna ledare. Nu har jag sagt det, och den finns som sagt där nere. Jag ska börja med att läsa från Gamla testamentet, andra kungaboken, det sjätte kapitlet, och från den första versen. Ja, jag häller upp lite vatten medan ni letar. Har ni hittat? Ja. Profetlärjungarna sa till Elisa: rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Så låt oss gå till Jordan och hämta varsin timmerstock därifrån, så att vi där kan bygga oss ett annat hus där vi kan vara. Han svarade: gå ni. Men en av dem sa: jag ber dig, kom med dina tjänare. Han svarade: ja, jag kommer med. Så gick han med dem. Och när de kom till Jordan började de hugga ner ett träd. Men medan en av dem höll på att fälla ett träd föll yxjärnet i vattnet. Då skrek han till och sa: o, min herre, yxan var lånad. Gudsmannen frågade: var följde ni? Han visade honom stället. Elisa högg då ett stycke trä och kastade det just där yxan fallit i vattnet och fick järnet att flyta upp. Sen sa han: ta nu upp det. Och där räckte mannen ut handen och tog det. Jag tyckte bara den här händelsen belyser någonting om det här förhållandet mellan generationerna. Här har vi gudsmannen, den äldre. Här har vi tjänarna, de yngre. Och det är ju liksom så typiskt för de yngre, att man har liksom den här hänförelsen, och man vill liksom expandera. Rummet är för trångt för oss. Vi vill slå ut väggarna, vi vill att det ska bli större och mer. Och det där är ju någonting naturligt, det är ju livets liksom kraft som det handlar om. Och det vill ju Gud också, att det ska liksom fortplantas och växa och förmera sig och bli mer. Men just det här ungdomliga då, rummet är för trångt. De äldre har liksom, ja, så här har det varit och det känns tryggt om det får vara så. Så kan det bli för oss äldre då. Men jag tror att det här, just både å ena sidan då, den här ungdomliga entusiasmen och expansionslängtan tillsammans med den äldre generationens erfarenhet och just det är så härligt att läsa det här för när då de här profetlärjungarna är det väl säger det här, det är för trångt, låt oss bygga, gå ni, säger han. Och det är inte någon så här bitter som jag, går ni? Utan han säger yes, han är med. Men då, det svar han får tillbaka, vi ber dig, kom med dina tjänare. De unga skulle liksom inte rusa iväg, de skulle inte bilda en egen kultur eller liksom göra någonting helt annat, utan de ville när de gick och när det skulle växa så ville de också ha med sig erfarenheten i ryggen. Och det visade sig ganska snabbt att det uppstod en situation då man behövde gudsmannen som hade erfarenheten och som kände till ett trä som man liksom kan använda när man har förlorat slagkraften och skärpan. Det finns ett trä som är rest på Golgata. Halleluja. Och dit kan vi komma när vi liksom har förlorat den här skärpan och slagkraften. Så att jag tyckte bara att det här är en sån fin bild på det här. Generationerna tillsammans. Och det är det här som djävulen vill slå sönder. Därför att han vill helst ta hand om de nya generationerna. Han vill inte att de ska backas upp utav de som har de här gudsupplevelserna och erfarenheterna och som kan ge vägledning. Utan han vill helst ta hand om dem själv. Och då fixar han liksom att det blir separation och så blir det parallella kulturer i församlingarna. En kultur för de äldre och en kultur för de yngre. Så har inte Gud tänkt sin församling. Det står i apostelgärningarna att de var ett hjärta och en själ. Det står inte att de äldre var på ena våningen och de yngre på den andra. Utan de var ett hjärta och en själ. Och så vill Gud ha sin församling. En hel församling. Och det är också... Det står när Jesus talar om enhet. Vet du, det talas mycket om enhet idag. Han säger så här att som fadern och sonen, som jag och fadern är ett. Och vi behöver inte dra den bilden för långt, men det är fadern och sonen som vi är ett. Så ska ni vara ett. Halleluja. Och du vet, det talas så mycket om enhet idag. Men många gånger så handlar det om en slags... det handlar mer om makt, position, ekonomi, att sitta vid förhandlingsbord, att så att säga ha dialog, att nå fram till ett konsensus, att liksom samlas om en gemensam skrivelse, att nu har vi liksom kommit överens om den här saken. Men det finns ingenting av det där i Nya Testamentet att man liksom skulle ha en sån mekanisk eller sån enhet, utan som fadern och sonen är ett. Det är den enhet som Gud vill ska finnas i en församling. Och församlingen måste bli hel igen. Det här är en nöd som verkligen ligger på mitt hjärta. Att Gud ska hela denna splittring som har blivit. För att detta är nödvändigt. Och det är därför jag har talat om detta med en Johannes döparen-väckelse. Vi kan läsa om det i Malaki, de sista orden i Gamla testamentet. Malaki, det fjärde kapitlet. Så står det så här. De två sista verserna. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Alltså, här ser vi att det är inte bara ett önskemål i största allmänhet att det här helandet sker, utan det är faktiskt så att om inte detta sker så blir det katastrof för nationen. Och därför så måste det här bli en angelägenhet för oss. Jag nämnde igår om hur man liksom, man kan se förhållanden, man kan förstå att det här inte är bra, men man liksom bara dövar de där känslorna och den där upplevelsen på olika sätt. Jag berättade om någonting, som en bild som en ögonvittnesskildring som jag läste om i den här boken When a Nation Forgets God. Och det är en kuslig upplevelse verkligen som beskrivs här. Det är alltså en man som vittnar om att han levde i Tyskland under nazitiden då på 30-talet. Och jag var en bekännande kristen. Vi hörde historier om vad som skedde med judarna. Men vi försökte att distansera oss själva från det. Eftersom, vad kunde vi göra för att stoppa det? Alltså, vi kan inte göra något. Ett järnvägsspår gick alldeles utanför väggen till det här kapellet, den här kyrkan där han var som barn. Och varje söndag morgon så kunde vi höra liksom hur ånglokens visslor och när hjulen gick som gick över järnvägsspåren förbi huset. Och vi blev väldigt, väldigt upprörda när vi hörde skriket som kom från de som fanns där på tågen som passerade förbi. Och vi förstod att de här tågen, där fanns det inslängt i de här godsvagnarna, så fanns det judar som deporterades till de här olika koncentrationslägren. Och vecka efter vecka så hörde vi de här visslande ångloken komma. Och vi tyckte det var så jobbigt, det var så hemskt att höra den där skriken när de körde förbi. Och det här var ju på söndag morgon, precis mitt under gudstjänsten. Och så att man bestämde sig, man lärde sig att exakt vid vilket klockslag de här, du vet, med tysk precision, när de här tågen gick förbi. Och så att då bestämde man sig, vi sjunger. Och så liksom bara sjöng man för full hals precis när tågen kom. Och man ökade på med instrument och allting, bara för att man skulle slippa och höra det här hemska ljudet från de här tågen, de här godsvagnarna som drog förbi. Och den här personen berättar att det här är någonting som liksom har följt honom då genom åren då när han har tänkt på de här sakerna. Men vi får inte göra på det här sättet. Vi som kristna liksom sjunga våra andliga sånger och bara sjunga ännu starkare och ännu mäktigare för att liksom döva någonting eller tysta någonting. Utan Gud vill att vi ska kunna stanna upp och kunna höra en kallelse som kommer från himlen att gå göra det som han kallar oss till att göra i den här tiden. Och jag ska tala om för dig att om vi som Guds folk i det här landet vaknar upp och börjar be över den här situationen, börjar be för ungdomsgenerationerna. Vi har alltså enligt statistikerna och de som begriper någonting om hur läget ser ut i landet, de säger att det har aldrig funnits så många unga med psykiska problem som det finns idag. Och så talar man om välfärd. Vi vill ha så och så mycket mera pengar till det. Och vi vill ha mera pengar till det. Och det handlar om pengar och fördelning av pengar. Men vi som Guds folk, vi har fått en kallelse att nå, att gå ut, att vara skördearbetare, att nå alla generationer med Jesus Kristus. Och jag vet, när jag var 10-årsåldern och jag var med i Maranataväckelsen i början, så fanns inte det som har tillkommit under åren. Och jag är glad att jag kan säga, jag kan inte se att det finns här heller där jag är nu, den här enorma uppdelningen i församlingarna. Utan när vi gick på de här väckelsemötena, så jag var som sagt 10 år. Och några av de sakerna som man minns från den här tiden, det är bland annat farbror Gustav Kredé. Han var jättegammal för mig som var 10 år. Han var säkert 70-80. Ja. Ja. I alla fall, när han började sjunga i anden i mötena. Då, alltså, 10 år var jag. Jag tyckte att det var som änglar som sjöng. Jag tyckte det var så härligt. Åh, nu börjar han sjunga igen. Och jag bara tyckte, åh, det är som himlen bara kom ner. Och sen var det så här att vi flyttade från Örebro där jag var. Och vi var i Stockholm i flera år. Och sen, ungefär 15 år senare, så flyttade Kristina och jag tillbaka. Jag hade gift mig då. Jag hade fått vår dotter. Och så fick jag höra att nu låg farbror Kredé på sitt yttersta. På ett sjukhus där i Örebro. Och jag gick upp där och hälsade på honom. Och han låg bara där så här. Han kunde inte tala, han kunde inte kommunicera, ingenting. Han bara låg där. Men jag kände igen hans ansikte och jag bara kom ihåg hur han hade sjungit. Och jag sa till honom så här: jag vet inte om du hör mig eller kan uppfatta vad jag säger. Men jag vill bara säga ändå att jag älskade när du sjöng i anden i väckelsemötena när jag var liten pojke. Och vet du vad som händer? Där ligger han och det har liksom inte gått att få någon kontakt. Men helt plötsligt bara kommer det strömmar av tårar över hans kinder. Han hörde vad jag sa. Halleluja. Och jag kan säga det här. Det är så värdefullt att vi kan stå tillsammans generationerna, därför att vi har så mycket att liksom ge till varandra. Vi äldre behöver verkligen de unga. De behöver sparka till oss lite grann ibland och få fart på oss. Men samtidigt så behöver de också den erfarenhet som vi har, som då har varit med många år tillsammans med Herren. Jag tänker på en annan bild ur Gamla testamentet. Det var profeten och så var det profetlärjungen. De var i en väldigt utsatt situation. De var i en stad och staden hade blivit omringad av fiendehärar. Och profetlärjungen blir ju alldeles orolig. Och han säger, vad gör vi nu? Har du ställt en sån fråga någon gång? Hur gör vi nu? Frågar han. Och där är profeten helt lugn. Han bara ber. Vänta ska du se. Och så ber han en bön. Herre, öppna hans ögon så han ser. Öppna hans ögon så han ser. Halleluja. Och vad tryggt det var tillsammans med profeten. Han såg, och helt plötsligt så får också profetlärjungen se hur de är omringade utav de himmelska härskarorna som är där för att strida för dem. Vi behöver stå tillsammans. Ska vi få ett genombrott, ska vi vara med om att Guds församling blir hel och upprättad i det här landet, då måste vi förstå, vi behöver barnen, vi behöver de unga, vi behöver de som har bildat familj och de som är medelålders, de som är gamla, de som är riktigt gamla. Vi behövs allesammans. Det är så Gud har tänkt det. Men djävulen har en annan plan, han har en annan filosofi, och han vill helst att barnen ska separeras så att han kan få ta hand om barnen. Men det är verkligen inte Guds vilja att så ska ske. Och när jag liksom har bett över det här och funderat, så har det kommit olika saker till mig. Jag ska berätta någonting först. Vi har en situation, och jag nämnde kanske någonting om det igår, att det finns en väldig liksom fientlighet mot föräldrar som vill ta sina barn exempelvis ur den statliga skolan. Det här med friskolor har man sagt, Socialdemokraterna gör ju det till en valfråga, att det ska inte få finnas. Man vill till varje pris ta hand om barnen i sina skolor och forma för sina framtidsvisioner och det liksom samhälle som man ser. Och jag känner föräldrar som har tagit det här så allvarligt, detta med att verkligen fostra sina barn, att verkligen ge dem Guds ord och en grund i livet, och förstått att skolmyndigheterna hindrar dem. De har haft hemundervisning, det hade vi också med våra barn, helt fantastiskt, men de har blivit förbjudna att ha detta, och de har emigrerat, precis som många gjorde här i Sverige när det var, så att säga, förföljelse och svårigheter på 1800-talet. Så finns det familjer som har emigrerat till Åland och till Norge. Lämnat Sverige för att man får inte undervisa sina egna barn. Och vi ser att det skruvas åt mer och mer. Jag vet när jag var i den här åldern som jag nämnde, om 10-årsåldern, då gick det tv-program i tv. Det fanns ju bara en kanal på den tiden, 1963. Och då var det en av flickorna där som bad och prisade Gud, och så tårarna rann. Och det blev ju en fullständig chock för myndigheter och andra. Jag har skrivit om det här i min bok. Och hon liksom... Hon blev ju betraktad som ett slags offer för någon sekt eller någonting. Men jag kände ju Ulla. Jag visste ju att hon var ju en underbar kristen syster. Ja, syster säger man väl. Och jag stod ju där intill när man filmade det där med min gitarr och sjöng. Och så kom de här myndigheterna igång då. Då skulle man liksom förbjuda barn under 16 år och gå på väckelsemöten. Och jag blev ju alldeles... Jag älskade ju väckelsemötena. Skulle jag inte få gå på väckelsemöten längre? Och så kom det här att man satte igång. Det var Medicinalstyrelsen, Barnavårdsnämnden och det gick ändå upp i riksdagen att man skulle stoppa barn för att gå på såna här farliga läsarmöten. Och de här krafterna, de finns där. Och de håller på hela tiden och de försöker hela tiden att flytta fram sina positioner. Men vi som Guds folk, vi ska sannoliken inte backa och liksom, jaha, får vi inte det heller nu? Nej, jaha. Vi ska stå fram. Vi ska göra det som Bibeln har sagt att vi ska göra. Nu ska du få höra vad vi ska göra. 5 Mosebok 11:18. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand. Och de ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Hela tiden i stort sett. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar och ni ska... Och så att ni och era barn får leva länge i det land som Herren med har lovat era fäder att ge dem, så länge som himlen välver sig över jorden. Alltså med andra ord, Herren vill verkligen att vi ska föra vidare till nya generationer. En föräldrageneration ska ge sina barn, ska vara noga med att ge till sina barn det som vi själva har fått från Herren. Man talar om att vi ska inte pådyvla barnen eller vi ska inte påverka dem. De måste välja själva. Vad då välja själva? Vi skickar dem till en skola, en sekulär skola med en ateistisk filosofi och religion. Och man tror att det skulle vara någon slags neutral miljö. De behöver vaccineras mot allt det onda som de får möta när de kommer till den här skolan. Som vill förbjuda föräldrarna och ge dem Jesus. Jesus sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Och det är det vi ska göra. Och vi får inte vara så där liksom backa hela tiden och liksom... inta den här passiva situationen, utan Gud vill väcka oss som Guds folk i det här landet att inta vår plats, att skaka stoftet av oss, att stå upp för det vi tror på, att vara frimodiga med det vi tror på, att vara frimodiga att ge vidare till våra barn och andras barn och alla det som vi har fått av Jesus. För det är det bästa som vi kan ge till någon människa. Halleluja. Det är vad alla människor behöver höra. Och Josua, han ställde folket inför det här. Vi vet att det hade blivit ett avfall och det hade börjat hända saker och ting. Men han ställde folket inför det. Välj nu, säger han. Men jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Och så tror jag vi behöver säga. Vi får resa oss upp som föräldrar och bara säga. Jag och vi och vårt hus. Min man och jag, eller min fru och jag. Vi ska tjäna Herren. Halleluja. Halleluja. Och jag tror på en väckelse som kommer att gå genom familjerna och genom generationerna i det här landet. Därför att det är ett folk som börjar vakna och förstå att det står inte rätt till. Vi vill inte döva oss längre med massa religiös underhållning och annat elände, utan vi vill höra hur Herren talar. Vi vill ha en profetisk ande, inte en religiös ande som liksom kittlar vårt känsloliv och det själiska. Vi vill ha the real thing. Vi vill ha andens liv, inte bara en massa sånt här som krusar vårt känsloliv. Och därför är det så viktigt nu att vi förstår, det är inte tid för underhållning längre. Det är inte tid för att hålla på med allt sammans det här i våra olika kulturer. Det är tid att söka Herren. Det är tid att bli fylld av hans ord och en profetisk ande. Och jag vill nämna någonting om vad det är som sker i vårt samhälle. För att, som jag sa, det är verkligen inte så att skolan är någon slags neutral miljö. Jag vet, en del föräldrar verkar ha fått för sig att ja, men där finns det ingen påverkan. Man ska inte vara någon religiös eller politisk påverkan, så tror man barnen får komma till en neutral miljö. Men så är det ju verkligen inte. Så är det verkligen inte. Och jag kan berätta lite grann om vad som händer. Jag har skrivit om det här i min bok också. Och det är just det här nya tänkesättet som man liksom sjösätter. Man talar om tolerans på ett nytt sätt. Och man lär barnen att alltså ordet tolerera, förut så var det ju någonting, det handlar ju helt enkelt om att man tålde eller stod ut med något som man kanske inte var särskilt förtjust i. Men man accepterade ju naturligtvis att det fanns andra som tyckte eller kände på ett annat sätt. Då är man ju tolerant då, va? Eller man uthärdar allting. Eller, ja. Men nu har ordet tolerera helt plötsligt fått betydelse att man erkänner alla ideologier, synsätt, moraluppfattningar som lika riktiga och sanna. Eftersom man menar att det finns inte något som är objektivt rätt eller fel. Så förbjuder denna tolerans att man ifrågasätter andra ideologier och synsätt och kräver därtill att man berömmer och godkänner allt som lika sant. Och vilken förrädisk filosofi. Och en FN-deklaration säger så här, att tolerans innebär att förkasta dogmatism och absoluta sanningar. Vi som Guds folk kan aldrig acceptera någonting sånt här. Alltså, vi tror ju på allt det vi liksom tror på. Jesus är sanningen. Han har gett oss sanningens ord. Och församlingen ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Vi har fått sanningens ande. Och allt det vi håller på med är ju sanningen. Det finns inte en massa olika saker som är lika sanna eller lika bra. Det finns en. Han är sanningen och han heter Jesus Kristus. Och det kommer ju fullständig konfrontation då med den filosofi som nu då har, så att säga, genomsyrar alltså hela tänkesättet i samhället, och framförallt hur man då indoktrinerar barnen från tidig ålder att så här är det. Och det är det här man lär ut. Och så kommer barnen ut efter ett antal år från skolan och föräldrarna känner inte igen dem. Vad har hänt med dig? De har liksom, hela tänkesättet har förändrats därför att man har stått under den här indoktrineringen. Och vi som föräldrar, vi måste vara vaksamma. Vad är det som händer i skolan? Vad är det man lär ut? Och det räcker alltså inte med att respektera andra människors rättigheter, utan man måste erkänna deras livsstil och moral som lika rätt som den man själv förespråkar. Deras religion ska ses som en annan väg till Gud och deras åsikter och värderingar lika sanna som de har själva funnit i exempelvis Bibeln. Intolerans får dock visas mot de som inte accepterar denna filosofi. De stämplas ofta som hatiska, grymma, fientliga, trångsynta av högröstade demonstranter som är allt annat än toleranta. De menar att kristna trossatser är en farlig form av diskriminering och övertygelse är fanatism. Och det här synsättet, det gör ju all evangelisation liksom omöjlig. Jag menar, det som är församlingens uppgift och uppdrag, det betraktas som en förolämpning när man menar att det evangelium som vi predikar, att det skulle vara något bättre eller sannare än alla andra ideologier och religioner. Så att det är det här tänkesättet som nu kommer och det genomsyrar undervisningen i skolorna och tänkesättet. Och det är många nu som varnar för att det som händer just nu, det är en alltså kulturell metamorfos som är färd med att förändra varje område i hela livet. Det är en förändring som är så total i tänkesättet så att fienden, han har på något sätt bestämt sig för att liksom stänga till. Så att människor i sina sinnen ska vara så stängda så att de inte längre kan ta emot evangelium. Men vi ska predika. Och det står att vi har fått stridsvapen som är så mäktiga att de kan bryta ner tankebyggnader. Och där har vi en stor uppgift just nu. Bryta ner tankebyggnader. Det är jätteviktigt just nu. Det är jätteviktigt att vi för det första förstår vad är det som händer där ute. Men också hur vi förstår hur vi ska möta det här. Hur vi liksom med Guds ord, för sanningens ord, det finns, halleluja, fortfarande här. Guds ord. Och du vet när Guds ord får predikas med den helige andes smörjelse och skärpa. Då sker det igen det som skedde på pingstdagen. Att det går rakt in i hjärtat och det blir stygn i hjärtarna. Halleluja. Men jag säger det här bara för att du ska veta att dina barn eller barnbarn, de är utsatta för en indoktrinering och påverkan i skolan. Du måste ta reda på vad är det för någonting man lär ut. Vad är det de får in? Dag efter dag, i ett år, två år, tre år, fyra år, fem år, sex år, sju år, åtta år, nio år och så vidare. Sitter de under den här påverkan. Vi kan inte vara passiva. Vi måste ge dem. Vi måste ge dem Guds ord. Vi måste ge dem så att de har någonting att kunna stå emot. Och vi måste be för dem och verkligen se till att de själva liksom kan förstå att de här idéerna, det är ingenting som kommer ifrån, det är inte inspirerat från himlen. Utan det är någonting helt annat. I psalm 11 så står det så här: när grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige göra? Och det är ingen uppgiven fråga, utan det står där i samma kapitel att Gud sitter på sin tron. Halleluja, han är där. Hur den stökar här i världen, hur den människorna försöker så att säga med sina idéer och försöker liksom besitt med djävulens hjälp, så vet vi Gud sitter på tronen och han står tillsammans med dem, halleluja, som i den här tiden vill stå upp för sanningens ord i en värld där djävulen försöker och få liksom lögnen att bli till sanning. Men halleluja, det finns ett folk. Amen. Det finns ett folk som står upp i den här tiden. Och jag vet det finns föräldrar Och det finns barn, det finns lärare, det finns de som finns ute på de här platserna och som verkligen är ett salt i förruttnelsen. Ungdomar som har mött Jesus, som står upp för honom i skolan. Jag vet själv när jag gick i skolan, det var sannolikt inte lätt alla gånger. Men det var så fantastiskt, för att jag hämtade kraft när jag var på väckelsemötena. Jag hämtade liksom, jag fick Guds ord och jag fick liksom bli fylld av den heliga ande. Så när jag kom till skolan, då var jag så fylld. Så att jag kunde stå emot det. De tyckte jag var kanske lite udda och sådär, men det blev liksom så. Jag minns mamma, hon sa till mig, det var väckelsemöten på söndagskvällarna. Och så Prane, du kan inte gå till skolan ikväll, för att då orkar du, nej, du kan inte gå på väckelsemöte ikväll, för då orkar du inte gå till skolan imorgon. Mamma, sa jag, jag orkar inte gå till skolan imorgon, men jag inte får gå till väckelsemöte ikväll, sa jag. Och det var verkligen så. Alltså, jag blev så fylld i väckelsemötena och det var så härligt, vi fick vara med. Jag var 10-11 år, jag blev döpt i den heliga ande och vi fick vara med, vi barn fick vara med och be för dem som kom fram och skulle bli frälsta och de som var sjuka och de som ville bli andedöpta. Halleluja, jag tror Gud vill resa upp, rätta upp ordningen igen. Så att alla kan vara med och tjäna ut efter det som den heliga ande leder. Halleluja. Tror du på det? Jag tror jag ska läsa det här bara så att du vet vad det är som händer. Nej, det är för jobbigt. Visst runt det. Jag ska i alla fall i slutet här, så vill jag få med det jag nämnde igår. Vet att Guds folk var som slavar i Egypten. Men så kom det en dag när Gud hörde det här ropet som steg upp. Det stod att de ropade till Gud. I sin förtvivlan och i sin nöd så ropade folket till Gud. Och Gud hörde detta och så talar han till Mose. Och så, jag har hört mitt folk hur de ropar, säger han. Och det gör alltid Gud. Och när vi som Guds folk i den här tiden ropar, så hör han. Och han har en lösning. Även om det ser hur hårt och svårt och omöjligt, så har han en lösning. Halleluja. Och det hade han den här gången också. Och Gud reste upp Mose. Och han fick den här kallelsen att gå till farao. Och han tänkte, ja, men inte kan jag gå till farao. Jo, men det fick han göra till slut i alla fall. Och så kommer han, Mose. Och så säger han, Herren säger, släpp mitt folk. Amen. Till farao. Och du kan ju tänka dig, där står han framför. Jag kan tänka mig farao som sitter på den här tronen. Jag har sett sådana här filmer ibland där han sitter liksom, ja, på en sån här guldtron och ja så här. Och så Mose då. Herren säger, släpp mitt folk. Och så, vem är du liksom? Och vem är Herren? Jag känner inte honom. Och han får hålla på. Och steg för steg så vet vi att farao ger med sig. Och till slut så uppstår den här situationen. Okej, säger han. Gå ni män, men lämna kvinnor och barn här. Och jag tycker att det är så typiskt. Och många, och det är det här, jag tror att det är här vi står nu. För nu ska ungdomsgenerationerna räddas. Och farao, han vill hålla kvar dem. Gå ni män. Ja, ni gamla gubbar, ni kan gå. Men jag behåller de kommande generationerna. Framtiden stannar här hos mig. Jag ska forma dem. Men Mose, han står på sig. Och han har fått ett uppdrag från Gud. Och han säger så, vi går, jag gillar det här. Jag gillar det här. Det står i andra Moseboks 10:e kapitel från 10:e versen. Och Moses svarade, vi går, både unga och gamla. Vi går med söner och döttrar, med får och kor, eftersom vi ska fira en Herrens högtid. Halleluja! Vi ska ha med alla. Vi ska ha med de äldre. Vi ska ha med de yngre. Vi går både unga och gamla. Vi går tillsammans. Därför att Herren har sagt att vi ska gå. Vi ska gå ut i öknen och fira högtid med honom. Och det fortsatte diskussionerna. Ja, men ni får i alla fall lämna kvar era djur här. Och Mose, nej, säger han. Inte en klöv ska bli kvar här. Inte en klöv blir kvar. Åh, jag gillar Mose. Jag gillar det här. Och tänk om vi alla kunde bli såna här. Inte en klöv ska bli kvar. Vi vägrar. Du får ingenting av oss. Du får ingenting. Därför att Herren har kallat oss till ett totalt uppbrott. Ifrån allt, så att säga, vad du representerar. Du världens ande och du världens första. Vi har fått en kallelse, halleluja, ifrån himmelens Gud. Att vi ska fira högtid med honom. Och därför ska vi vara med. Och vi ska använda våra stridsvapen. Och vi ska verkligen ikläda oss hela den här vapenrustningen. Använda det som Gud har gett oss. Och till slut så vill jag bara citera ifrån Joel, det andra kapitlet, 28:e versen, där det står så här: och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga ska se syner. Jag är vid mina tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta av min ande. Visst är det väl underbart att när Gud utgjuter sin ande. Det ska ske. Att han utgjuter av sin ande. Då försvinner det här tänket med gammal och ung. Precis som jag berättade förut. När jag hörde farbror Kredé. Inte tänkte jag egentligen på att han var så gammal. Jag bara njöt av änglasången. Och det är det här som Gud vill. Jag vet våran pojke Per Georg, när han var 4-5 år. Vi bodde utanför Örebro på den tiden. Vi bodde i en kommunitet och det var unga familjer. Vi hade lägenheter och så var det olika ensamstående som bodde, grabbarna på en våning och tjejerna på en. Och så hade vi då Gustav som var 74 år och Sven som var 82, tror jag, som också bodde tillsammans med oss. Och då var det så här att ibland så försvann Per Georg. Han var 4-5 år. Men vi visste alltid vart han hade tagit vägen. Han satt uppe hos farbror Gustav. Och där satt de mitt emot varandra i hans kök. Gustav hade kokat kaffe. Han kokade kaffe. Och så satt de där. Och då fick Per Georg, han fick lite kaffe och mycket mjölk. Och så Gustav satt mitt emot. Och så satt Gustav och berättade hur det var när han var ung. Och hur det var där ute på landet där han bodde vid bondgården och allt. Och Per Georg tyckte det var så intressant att sitta och lyssna på farbror Gustav. Och vi behöver det här. Han hade kanske långt till morfar och mormor och farfar och farmor. Men Gustav fanns där i alla fall. Och jag minns också farbror Sven som var där. Han blev ganska dålig på slutet och kunde inte röra sig. Vi fick hjälpa honom med allting. Men jag gick upp där ibland. Jag tror han var 90 plus någonting. Och när jag kom upp där och han kunde prata lite grann så här, men ska vi be tillsammans? Ja. Ja. Och så satt jag och bara, det bara flödade alltså. Och han var vår förebedjare. Vi var igång och gjorde allt. Men han låg där och bara bad hela tiden. Och när vi kom in där i den atmosfären som var hos honom. Alltså, det var så underbart. Hela himlen var där. Han kunde inte prata så mycket, men bedja det kunde han. Halleluja. Vi behöver varandra. De unga behöver de äldre. De äldre behöver de unga. För att församlingen ska bli hel igen. För att vi ska få den enhet som Bibeln talar om. Halleluja. Då måste vi få en Johannes döparen väckelse. Där fädernas hjärtan vänder sig till barnen. Och barnens hjärtan till fäderna. Det är det vi behöver. Vi behöver inte den här enheten som man talar om. Man säger enhet under påven och allt elände. Nej, vi ska ha den enhet som Bibeln talar om. Halleluja. Det är den enheten vi ska ha. Den enhet som är mellan Fadern och Sonen. Halleluja. Det vill Gud. Han vill upprätta det. Halleluja. Han kommer att göra det. Om det finns ett folk som ser det här. Som ber om det här. Och som liksom inte ger sig. Utan verkligen står för detta. I den här tiden. Vi tackar dig Jesus. Att du vill upprätta ordningen igen, Herre. Halleluja Jesus. Tack att du vill upprätta en Guds rikes kultur, Herre. Inte en ungdomskultur eller en äldre kultur, Herre. En Guds rikes kultur vill vi ha, Herre. Åh, halleluja. Tack att du ska utföra ditt verk, Jesus. Halleluja. Tack att vi ska få se dig gå fram i det här landet, Jesus. Att det som har blivit på olika sätt separerat eller skadat, det ska upprättas igen, Jesus. Halleluja. Vi ber om ett helande. Ett helande för ditt folk, Herre. Ett helande för ditt folk, Jesus. Vi ber dig, Jesus. I Jesu namn. Amen.